Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten för långfredagen är hämtad från Johannes evangeliums 19 kapitel, verserna 28-30. Och vi står upp och lyssnar till orden i Jesu namn. Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sa det därefter för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopkälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Herre, inskriv dessa nådens ord på allas våra hjärtan. Amen. Denna korta text som vi läste innehåller ett av de käraste orden som vi har i vårt kristna vokabulär. Ordet fullborda, eller böjt i perfekt passivum, fullbordat. Detta är fullbordat. Jesu vänner älskar detta ord. Man skriver sånger om detta ord. Internetsidor får sitt namn efter detta ord. Och man ger kyrkor och församlingar namn efter detta ord. Detta är fullbordat. Halleluja. Prise Gud. Men vänner, vad syftar Jesus på när han uttalar detta ord? Vad var det som nu hade blivit fullbordat? Vi kan hitta en ledtråd i Lukas evangeliums 18 kapitel, vers 31, där vi kan läsa: Jesus tog de 12 åt sidan och sade till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Svaret på vår fråga finns alltså att söka hos profeterna. Vad har det förutsagt om Jesus? Vad var det som skulle fullbordas? Ja, profeterna hade ända sedan syndafallet profeterat om den frälsning som skulle komma genom kvinnans säd, när han söndertrampar ormens huvud. Gud hade utlovat en säd åt Abraham, i vilken alla släkten på jorden skulle vara välsignade. Och David, Jesaja, Mika, Jeremia, Zakaria och många fler hade om och om igen profeterat om Messias, om vad han skulle göra och lida för oss. Messias skulle inte vara som oss andra. Han skulle handla vist, profeterade Jesaja. Han skulle inte vara som vi andra, som allt som oftast handlar dåraktigt och bryter mot Guds bud och vilja och följer våra egna tankar och önskningar. Jeremia skriver: i de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Och Jesaja skriver om hur han bar våra sjukdomar och tog våra smärtor på sig, som vi hörde i den gamla testamentliga texten. Vad handlar allt detta om? Vad är det som dessa profetior talar om? Jo, det är det som vi brukar kalla för Kristi görande lydnad, eller hans aktiva lydnad. Det är det att Jesus gick omkring och gjorde gott mot alla. Han botade sjuka. Han talade tröstens ord. Han visade sann kärlek mot sina medmänniskor. Och som bekant är kärleken lagens uppfyllelse. Han hade uppfyllt allt som Guds lag fordrade. Men nu visste han att allt det var fullbordat. Nu hade han skaffat fram en evig rättfärdighet för världen. Nu stod hela världen rättfärdig för denna Kristi lydnads skull, som vi kan läsa om i Romarbrevet 5, 18-19. Men detta, var inte allt. Adams fall hade lett till fördömelse för alla människor. Den som syndar ska dö, heter det hos Hesekiel. Synden är något som alla människor har ärvt av Adam, och därför står alla människor av naturen under Guds vrede och dom. Den som syndar ska dö. Att dö är att skiljas från Gud och hans välsignelser. Att bli övergiven av Gud. Men detta, det är så fruktansvärt så att ingen av oss skulle kunna träda in i Guds gemenskap igen om vi råkade ut för detta, om vi hamnade utanför hans gemenskap. Men vad gör Gud i detta läge? Jo, han tar vår plats. Han lägger hela världens synd på sin son. Jesaja skriver: vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Vad händer nu med den älskade sonen? Han som från evighet är ett med Fadern och som står i den högsta och mest förtroliga gemenskap med Gud Fader som man kan tänka sig. Jag är mycket högre gemenskap än vi med våra begränsningar kan tänka oss. Vilka konsekvenser får det när Gud lastar hela världens syndabörda på sin son? Hur ska den rättfärdiga Guden se på sin son när han nu har blivit den största syndaren som någonsin vandrat på jorden? Ja, det heter till och med hos Paulus att han av Gud blev gjord till synd. Den älskade sonen som alltid hade gjort sin faders vilja, som var utan synd, är nu plötsligt helt och hållet synd. Är den nära gemenskapen nu bruten mellan fadern och sonen? Ska Gud fader, som hatar synden över allt annat, kunna skilja på sak och person? Kunna skilja synden från syndaren och stå kvar i den nära gemenskapen med sonen? Nej, det kan han inte. Han hatar alla ogärningsmän. Han hatar synden lika väl som syndaren. Vet vi till exempel Psaltarpsalmerna 5 och 11. Och nu blir hans älskade son inkluderad i denna skara. Han blev räknad bland förbrytare, hörde vi hos Jesaja. Fadern överger sin älskade son. Sonen får ta emot slaget. Han får ta straffet för alla de synder som Gud lämnat ostraffade ända sedan syndafallets dag. Paulus citerar i Galaterbrevet 3 ett ord från 5 Moseboken 21 som klargör ytterligare vilken ställning sonen hade inför fadern i sitt lidande. En Guds förbannelse är var och en som är upphängd på trä. En Guds förbannelse är var och en som är upphängd på trä. Vad innebär det att vara en Guds förbannelse? Att vara förbannad av Gud? Jo, det är att vara fördömd och förkastad från Guds ansikte. Och det var Jesus där han hänger på sitt kors. Och denna erfarenhet, den är så fruktansvärd att han måste ropa ut sin nöd. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, mina vänner, varför övergav Gud honom? Varför gjorde Gud honom till synd? Varför lade Herren skulden på honom, på den oskyldige, på det rena Guds lam? Paulus ger svaret: för vår skull. Han blev en förbannelse för vår skull. Och den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, för att vi skulle bli rättfärdighet inför Gud. Och Jesaja skriver: han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagd på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev det botat för oss. Detta är vad vi brukar kalla Kristi lidande eller passiva lydnad. Och detta var också nu fullbordat. Nu var allt det som skriften hade profeterat om Kristus fullbordat. Han skulle uppfylla lagen för oss, och det hade han gjort. Och han skulle ta straffet för våra synder, och det var också gjort. Det var fullbordat. Själva ordet fullbordat på grekiska, tetelestai, det används förutom Johannes evangeliet också i antika profana sammanhang. Till exempel på kvitton och fakturor, när man ville tillkännage att skulden hade betalts till fullo. Tetelestai, det är betalt. Vi skriver ju också kanske betald på våra fakturor för att märka ut dem så att vi inte ska betala dem två gånger. Och det gjorde man alltså också i antiken med detta samma ord som Jesus uttalade på korset. Detta är till fullo betalt. När det gäller det skuldebrev som Gud i sin lag har gjort upp och där vår skuld finns upptecknad, så förhåller det sig på samma sätt. Paulus skriver Kolosserbrevets andra kapitel. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Vårt skuldebrev på 10 000 talenter, det är fastspikat på korset. Skulden är utstruken. Tetelestai, står det. Till fullo betalt. Vi ska ge noga akt på detta, på denna röst från korset som vittnar om att det är betalt. Så att vi inte försöker oss på att betala skulden en gång till. Det är en skymf mot den betalning som Kristus har gjort i vårt ställe. Inget vi kan göra kan hjälpa till det minsta när det gäller att sona våra synder. Inga goda gärningar, inga försakelser. Sådant ska vi inte komma dragande med inför Gud. Det är inte gångbar valuta inför honom. Hans krav på rättfärdighet kan inte tillgodoses med så billig valuta. Skulle Gud låta udda vara jämnt tack vare våra bristfälliga gärningar, så skulle han vara tvungen att skriva ned skulden till noll. Och det kan han inte göra. Gud är inte den som ser mellan fingrarna med synd. Gud är den Gud som straffar för syndens skull. Och han vill ha full betalning. Och den enda betalning han godtar är Jesu Kristi död och blod. Guds eget blod. Så vi får komma inför Gud som publikanen i templet. Han som slog sig för bröstet och bad om förbarmande. Och Gud, han är inte sen att förklara en sådan rättfärdig. Inte för de många suckarnas skull. Inte för tårarnas skull. Och inte för att han ödmjukade sig. Utan för sin egen barmhärtighets skull. Det återstår inget att betala av för publikanen. Och det låter Gud honom veta i evangelium. Publikanen får veta att han som har syndat och saknar härligheten från Gud står som rättfärdig utanför skyllan därför att Kristus Jesus har friköpt honom. Den skuldsanering han kanske hade i tankarna när han kom inför fordringsägaren, den behövs inte. Det finns ju ingen skuld längre. All vår skuld lade Herren på honom, på Kristus, på Guds lam som borttager världens synd. All vår skuld är borttagen. har vi alltid så lätt för att tro detta. Känns det som, min vän, när du kämpar med dina skötesynder? När du känner att du är den sämste i Guds barnaskara, det svarta fåret i hans fåra jord? När du förskräcks över din egen svaghet, ditt trots och din elakhet? Känner du dig sådana gånger förlåten? Känner du dig salig? Nej. Många gånger känns himlen och nåden långt borta för Guds barn. Och så var det också för kung David. Och det var i sådana stunder som hans botsalmer kom till. Men vi måste lära oss att sluta söka efter frälsningsvissheten i vårt känsloliv. Det växlar från dag till dag. Men Guds ord är alltid detsamma. Evangelium finns där varje dag för oss. Och det är där vi ska söka tröst. Har Gud en gång genom profeten Jesaja sagt att han ska lägga all vår skuld på sin lidande tjänare, så får han stå för det också. Då sätter vi i liv och död vårt hopp till detta löfte. Och Gud har också genom Daniel profeterat och sagt: 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia, och smörja den allra heligaste. Denna syn eller profetia blev fullbordad i Jesu dödstimme. Och då får du känna av din syndfullhet hur mycket du vill. Jesus har i alla fall gjort slut på dina överträdelser. Han har förseglat dina synder. Han har försonat din skuld. Och han har åt dig fört fram en evig rättfärdighet. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet: alla Guds löften har i honom, det vill säga i Kristus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. När vi tror Guds löften blir Gud ärad. Han vill själv ha äran för vår frälsning. Gud säger genom Jesaja: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder glömmer jag inte mer ihåg. Det är jag. Det är monarkismens lovsång, detta ord hos Jesaja. Det är Gud som alena gör allt detta för oss. Detta löfte, liksom alla andra löften om Jesus ställföreträdande till fullestgörelse, har fått sitt ja och amen i Jesu kors död. Låt oss sätta tro till evangelium. Detta är fullbordat. Ja, amen. Det är visst och sant. Amen. O Jesus frälsare, jag ber för din förtjänst och pina, att du i nådens ljus mig ser och räknar bland de dina. Jag tror att du som gjorde slut på ondskans makt och plånat ut de synder som är mina. Amen.